Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
En podcast från Aftonbladet.
Sportbladets Premier League-podd. Vi kämpar oss in i den här måndagen efter visst teknikstrul, men vi hoppas att det ska hålla hela vägen och att ni ska få någon slags sammanhängande samtal ifrån oss. Vi som pratar heter i alla fall Patrik Syk, Frida Fagerlund och Makoto Asahara. Mår ni bra i era respektive stugor och sjukstugor? Du har ju varit lite krasslig, Makoto.
Ja, utifrån de förutsättningarna så mår jag väl bra. Det här blir ett bra test för min ganska kraschade hals. Men jag tror att jag ska hålla i alla fall för att prata någon timme här.
Ärligt, Frida. I London har det varit, eller inte så mycket London kanske, men i England. Vi har sett på tv-bilderna, det har varit ruskigt väder. Jag vet inte, det kanske inte tog sig hela vägen ner till sydkusten.
Nej, alltså grejen är ju att hela januari och början på februari har varit ovanligt torr här. Att det knappt har regnat någonting överhuvudtaget. Men i andra delar av landet har det ju regnat. Men däremot så båda, jag var på Tottenham Stadium 2 gånger förra veckan. Och båda dagarna så regnade något kuppigöst. Så att det var som att allting, alltså hela den sinnesstämningen som finns kring Tottenham nu i och med resultaten förra veckan. Det kändes som att det gick lite hand i hand det där. Att det var så grått och blött. Och att det faktiskt inte har varit det sådär jättemycket det här året i London i alla fall. Så att ja, man blev ganska blöt om man säger så. Det var tur att jag hade ett paraply med mig.
Mm, verkligen. Här, vi har ju ganska mycket att ta oss an här. Det har ju spelats dubbla omgångar i stort sett. För de flesta lag i alla fall. För Chelsea har det bara spelats klubblags-VM. Men det ska vi också nämna här i avsnittet tänkte jag. Men jag vill ändå börja på Old Trafford, Manchester United, Southampton 1-1. Ett resultat vi då känner igen från tidigare veckan när Manchester United spelade 1-1 med Burnley. Det är som att det liksom går troll i det hela tiden och jag vet inte, de saknar verkligen Victor Nilsson Lindelöf just nu, känns det som, i den där försvarslinjen.
Ja, fast egentligen, om jag nu ska citera Hasenhüttl, ja absolut, jag kan väl också säga att Harry Maguire är ett kylskåp stundtals och att han har problem med det där i vändningarna och så. Men om det var någonting som Hasenhüttl pekade ut efter matchen på sin presskonferens som blev oerhört uppmärksammad. Jag tror att Hasenhüttl, han har nog gjort sig ovän med både en och annan under förra veckan. Först och inte minst med Conte. Han firade ju, vi kommer väl komma in på den matchen sen, men man kan ju säga att Hasenhüttls firande kan ju lätt provocera folk. Alltså han var ju inne vid mittcirkeln när Southampton gjorde sitt andra mål inom loppet av 2 minuter och när de hade lyckats vända mot Tottenham. Men det är ju en annan historia. Men på presskonferensen så sa han ju i alla fall det där med att, som vi också pratade väldigt mycket om, egentligen främst när Solskjaer fortfarande var kvar, hur lätt det är att spela sig förbi Man Uniteds första press. Och det påpekade han ju också, att det är så enkelt. Och alltså, jag vet att jag kanske, man kanske, vad säger man, singlar ut Marcus Rashford lite för mycket i just det här fallet eller just den här matchen. Men jag kan inte låta bli att tycka att han jämt tar alibi-löpningar. Att han han jobbar inte hemåt så som man måste kunna begära av en spelare att han ska jobba hemåt trots att du är ytter. Det är klart att du ändå ska kunna ta det defensiva jobbet. Han gör inte det. Och sen kan man ju prata om Cristiano Ronaldo, att han kanske inte heller är den typen av spelare och sådär. Men det händer i alla fall alldeles för sällan av spelarna överlag som springer runt där fram. Det blir alldeles för enkelt. Och då blir Man United väldigt, väldigt blottat. Och hela Southamptons taktik i den här matchen, det var ju rätt intressant ändå, för att Hasenhüttl erkände ju det också, att Southampton kom ju inte in i matchen särskilt mycket under den första halvleken, utan då hade ju United ändå kontroll på läget. Men det är väl också lite signifikativt för United att de orkar upprätthålla någon sorts struktur i typ en timme och sen bara rasar det. Men det var ju det här också, att Southampton, de bytte ju formation åtminstone 2 gånger under första halvlek. Om de då inledde med ett sorts 4-2-2-2, så blev det ju till en trebackslinje ett tag innan de återgick till 4-2-2-2. Så det var ju tydligt att de inte riktigt hittade sin rytm heller. Men det som gjorde det väldigt, väldigt svårt för United var ju framförallt att Eli Yunusi, som var väldigt bra mot Tottenham, väldigt bra den här matchen också, att han hittade in i de här luckorna eller fickorna, eller vad man ska säga, mellan mittback och ytterback bland annat då. Och gjorde det väldigt, väldigt svårt för United. Var Armstrong också på andra sidan som också var väldigt bra och kom till en hel del bra läge. Bland annat ett i andra halvlek där han ju faktiskt ska göra det bättre. Han sköt väl bollen högt över. Så att, ja, som sagt, vi har sett detta för med United. Det är tydligt att Ralf Rangnick inte är lösningen på de problemen som har bestått nu under en ganska lång tid. Och tyckte väl att den här ESPN-storyn som kom ut förra veckan också, att vissa Man United-spelare jämför assisterande tränaren Chris Armas, heter han väl, han är ju amerikan, med Ted Lasso. Alltså bara en sån sak, alltså bara en sån sak visar att de har inte respekt för de här tränarna. Ja, och huruvida det ska läggas på enbart spelarna eller om Rangnick också ska få sig en känga av det, det är kanske en kombination ändå, för att det är ju uppenbart, det kanske är Man Uniteds styrelse egentligen som ska ha mest skäll i det här fallet, för att det är ju tydligt att plocka in Rangnick som interimtränare, än så länge så har det ju inte blivit särskilt lyckat, samtidigt som då Man United-spelarna uppenbarligen är, alltså en del av dem i alla fall, det är ganska uppenbart att de spelar väldigt mycket för sig själv och att de är väldigt mycket individuella spelare.
Alltså det är ju fascinerande att vi är i ett läge där, så när Ralf Rangnick, som är på topp gegenpressens liksom urfader, inte kan få ihop ett lag som kan sätta en ordentlig press, om det kommer till ett sånt läge där Hasenhüttl säger det han gör, som man gör, att ja, det är så enkelt att spela sig förbi dem. Ja, hur då? Spelarmaterialet ska inte vara så dåligt. Vi har pratat om att de behöver vissa typer av andra spelare för att sätta just hans typ av fotboll, men det ska kunna se bättre ut än vad det gör. Sen måste jag ju säga att jämfört med Ted Lasso är nästan en komplimang jämfört med hur det faktiskt ser ut för United. De skulle behöva en Ted Lasso som får lite ordning på dem och får lite tro på laget och hittar någonting för det här. Jag tycker inte det funkar inte överhuvudtaget, och det ser inte bra ut nog, så att det är väldigt konstigt att försöka sätta fingret på vad de ska fixa, för det är så mycket olika detaljer som inte fungerar.
Ja, verkligen. Det är, samtidigt, vi måste prata om Harry Maguire. Ja, alltså han är ju inne i någon slags historisk formsvacka, skulle jag säga. Jag vet inte riktigt vad det är som har hänt, för att jag menar, visst att han aldrig har varit en back av absolut högsta världsklass, så här dålig är han ju inte.
Nej, men jag vet, jag skrev det i mina små funderingar från liksom helgen här tidigare under morgonen, att alltså han är ju egentligen en bra mittback. Vi vet alla, han har sina styrkor, han är bra på huvudet, han har vissa ledaregenskaper och så vidare, men det är ju någonting som inte stämmer. Och den här beskrivningen av honom som en bra mittback, den utmanas ju till bristningsgränsen just nu, för att alltså, det är så tafatt, det är så slarvigt, det är så osäkert att, ja, man undrar om det är någon sorts gammal grekisk gud från antiken som lagt en förbannelse på honom sen i somras eller någonting, för någonting är det ju som är fel. Att för att det är någonting som inte funkar. Fötterna fungerar inte på liksom, signalerna från huvudet ner till benen verkar ju inte existera. stundtals. Såklart med en sån spelare med den liksom crossbyggnaden och allt, det ser lite dråpligt ut när ibland han hamnar fel och han sätts i jobbiga situationer, och det är i grunden fortfarande ett kollektivt defensivt problem. Men till exempel läget där i slutet när Southampton borde kanske fått en straff, när Maguires larvar, sen när han ska vinna tillbaka bollen, bara manglar ner en Southampton-spelare där i straffområdet utan boll i närheten, kommer undan. Nej, det är det konstigt, men det är också frågan, vad ska man göra för att han ska hitta rätt? Och då måste ju sätta fingret på vad det är som är fel för honom, för så här dålig är han inte, håller jag med om.
Men problemet är ju att Man United vill ju att han ska vara en sorts mittback som han inte är. Alltså, mm. Harry Maguire har alltid varit den typen av mittback som kanske är som bäst när han får vara lite reaktiv istället för proaktiv. Han är ju aldrig bra när han liksom ska kasta sig in i situationer. Han är desto bättre när han får liksom ligga, ja men, ligga lite mer avvaktande. Jag tror att det är därför han har varit så bra i landslaget, bortsett från någon, det var väl någon gång när han blev utvisad där kort efter den här skandalen i Grekland, där han inte var så bra i landslaget. Men utöver det, som i EM exempelvis, så var han ju väldigt, väldigt bra. Men det är väl också för att där kan han ju ha en lite mer tillbakadragen roll, för att hela England spelar lite mer tillbakadraget. Alltså han fokuserar väldigt mycket på defensiven. Han är inte den som ska vara proaktiv. Och problemet är väl också att Victor Lindelöf är ju inte heller en särskilt proaktiv mittback. Så det är väl egentligen det som har varit problemet med deras kemi eller deras partnerskap, att de kanske har hamnat lite snett i själva rollfördelningen. Och dessutom tycker jag väl kanske att Lindelöf ska vara den som använder sin uppspelsfot lite oftare. Men Maguire är också väldigt viktig för Man Uniteds anfallsspel, även om det kanske inte har sett lika bra ut den senaste tiden som det gjorde ett tag dessförinnan. Men ja, och sen är det väl det här med prislappen också. För vissa blir ju det en sorts förbannelse, och jag tror att Harry Maguires fall så har det har inte gynnat honom att bära den prislappen på sina axlar, för han har ju inte kunnat leva upp till den. Och det var väl inte jättemånga som trodde att han skulle göra det heller. Alltså det blev ju en sån abnorm summa, och det var väl kanske för att Van Dijk också den övergången pressade upp priserna på mittbackar. Men grejen med Van Dijk är att det är ingen som sitter och pratar om hans prislapp, för att han har ju visat sig, alltså, ja, men han är ju en bärande spelare i Liverpool nu och kommer ju vara det förhoppningsvis för hans del och klubbens del i många år framöver. Så att, ja, jag tycker faktiskt synd om Harry Maguire. Så det kan jag säga. Och ni vet ju hur mycket jag gillade honom för ett par år sedan också.
Ja.
Så att, ja.
Nej, men alltså, jag håller med dig också. Jag vet att när vi satt och diskuterade i samband med att han skulle värvas in och det var de där summorna, så var ju ni också med i att ändå lyckas övertala mig i tanken att, ja, men det här är faktiskt en ganska vettig värvning, även om det kostar mer än vad det smakar. Den är ingen miljardback, men sett i vad United behöver här och nu, de betalar det som krävs, de får in en duktig mittback. Och jag vill ändå vidhålla den punkten att det var rätt beslut av dem där och då. Men det är väldigt svårt att vidhålla det när han spelar som han gör. Men de måste ju hitta rätt på något sätt. Angående det här med att vara reaktionär, så Rafael Varane är ju snarare då en sån mittback som är van vid att sätta sig i sådana situationer som Maguire inte är. Problemet är att Rafael Varane har aldrig varit en försvarsledare. Han har aldrig varit den som liksom leder försvaret. Han har alltid haft Sergio Ramos bredvid sig. På tal om någon som är extremt bra i de situationer där han sätts inför jättejobbiga lägen konstant och ändå räddar upp dem, vilket ju Maguire inte är. Så att det där är ju också väldigt svårt, just den balansgången mellan de två, hur man ska. Jag tycker ju att i dagsläget så är det ju läge att spela Varann Lindelöf som första val och se hur det fungerar, för att det funkar ju inte just nu.
Nej, det gör det inte. Han ser ju helt under isen ut. Men vi måste prata om Southampton också. Du var inne på att Hasenhüttl har skaffat sig några ovänner den senaste veckan. Men han har nog skaffat sig en och annan beundrare också, för att han har gjort något ganska häftigt faktiskt med Southampton, måste jag säga. Det är ett lag som spelar.
Ja, det är det sannoliken. Ja, nej, men grejen med Southampton är väl att de kommer ju faktiskt in i den här typen av stim då och då. Det finns ju vissa svagheter med det sättet att spela på, att de lätt kan bli ganska sårbara, Southampton. Liksom United också, eftersom att de just nu har en tränare som ja, men spelar på ett litet liknande sätt, så, så kan de också bli sårbara. Men absolut, förra veckan så fungerade ju allting alldeles ypperligt, och det var ju precis som jag var inne på där med främst med Elyounoussi och Armstrong då, som liksom utnyttjade de här sprang emellan i kanalerna, som jag vet inte om man säger det på svenska, men det låter rätt bra på engelska i alla fall.
Det får väl säga så ungefär.
Ja, precis. Och sen är det ju rätt så många spelare som ändå har haft en bra vecka. Elyounoussi nämnde jag där. Armstrong tycker jag kan bli lite frustrerad på honom. Jag tycker framförallt att han ska göra det bättre i de situationerna. De situationerna dyker upp som de gör där i andra halvleken mot United. Men jag menar, Shea Adams, det avslutet han får till där när han liksom vrider upp hela kroppen och verkligen prickar bort och stolpen, är också väldigt hög klass på det avslutet, tycker jag. Så att det var mycket som stämde för Southampton förra veckan. Det var väl bara den här Salisu när han går bort sig där vid Uniteds 1-0-mål. Det är väl det negativa man tar med sig då, att de ju faktiskt hade kunnat åka från Old Trafford med alla tre poängen. Det tyckte jag också var lite provocerande när Ragnik sa efter matchen att nej, men vi skapar jättemycket, vi hade kunnat haft ledningen med 4-0. Ja, men Southampton hade ju också kunnat få in 4 mål. Alltså det får man väl också ha i åtanke då. Så att jag vet inte om jag köper den förklaringen riktigt, även om jag förstår det här med att Man United ändå har haft lite oflyt i vissa situationer. De kom ju rätt nära ett segermål där också. Det var väl Harry Maguire till och med, va, som hade en nick där på tilläggstid som Fraser Forster gjorde en jätteräddning på. Så att Man United har inte alls flytet med sig på sin sida nu, eller har inte haft nu de senaste veckorna. Men Southampton har det gått desto bättre för, det får man säga.
Ja, verkligen. Vändningen mot Spurs framförallt var ju urstark, verkligen. Och ja,
det, ja, inte lika kul för Dejan Kulusevski kanske, som stod och gjorde sig redo. Nej. För att komma in precis innan då Tottenham gör mål. Och sen så får Lucas in det målet då, så att han får vänta ett par minuter. Och sen när han väl får komma in på planen, ja, då släpper Tottenham in 2 mål på 2 minuter. Alltså det var ju fullständigt... roligare Premier League-debuter har man skadat, om man säger så.
Verkligen.
Han har inte haft någon rolig start överhuvudtaget, får man väl konstatera också, om man tar helgen i åtanke också.
Ja, alltså grejen med matchen, kan väl lika gärna komma in lite på Wolverhampton-matchen där då.
Vi segwayar över till den då. Ja. Kulusevski byttes in efter en halvtimme ungefär mot Rouen Sessegnon.
Precis, det började ju återigen så otroligt skakigt från Tottenhams sida, och just det här att nu var det Ugo Lloris tur att stå för två ganska skakiga situationer som då ledde till två baklängesmål inom loppet av 18 minuter då. Och då kände ju Conte att nu måste jag göra en förändring. Jag ska tillägga att det var inte bara Lloris, utan det var återigen försvaret också som inte såg så där jätteskarpt ut. Och Conte bestämde sig för att göra en taktisk förändring. Han plockade av Sessegnon redan efter knappt en halvtimme och satte in Kulusevski då. Och gick ner på en fyrbackslinje och placerade Kulusevski som tia, intressant nog, bakom Harry Kane. Och jag tycker väl att Kulusevski, han gör ju en helt okej match, han var inte sämst på plan. Problemet är väl, och det kan jag absolut förstå från Tottenham supportrars sida, att de såklart hade velat ha in en offensiv spelare i januari som hade kunnat gå in och vara lika bra som Son och Kane, alltså kunna komplettera dem på ett helt annat sätt än vad det blir nu, för att Kulusevski, alltså den sista lilla kvaliteten fanns inte riktigt där i avslutningslägena samt i passningslägena. Det var någon passning han slog mitt emellan Son och Kane till exempel. Även om det är såklart sånt som man kan tänka sig kommer att sitta lite bättre så småningom, när han fått komma in i det lite mer. Men när då även Son och Kane, när de inte har sin mest effektiva dag heller, då är ju inte Tottenham på sin absolut högsta nivå. Och det var ju därför de inte fick in varken något reduceringsmål eller kvitteringsmål i andra halvlek, trots att de ändå tryckte på så gott de kunde. Så att, ja, och Wolves är svåra att bryta ner också såklart. Deras styrkor ligger ju i försvaret och på mittfältet. De gör ju inte speciellt många mål. Så här fick de ju faktiskt få mål till skänks i första halvlek. Sen är det såklart tacksamt för dem att ligga lågt då i andra halvlek. Men en bedrövlig vecka för Tottenham. Och Conte har ju levererat det ena citatet efter det andra som man hade kunnat föreställa sig. Och verkar inte helt nöjd med situationen i London just nu, om man säger så.
Nej, det kan man verkligen inte säga. Han har väl mer eller mindre skrivit av dem helt från några större framgångar. Och det kan man ju på något sätt förstå. Nu vart det en ganska, alltså verkligen en svidande förlust mot Wolves här. Och Hugo Lloris, som vi har varit inne på, har ju varit någon slags garant för dem. Och det, när han också liksom kastar in bollar i eget mål, det gjorde han väl inte riktigt, men
han hjälpte inte, till.
Ja, han hjälpte verkligen till.
Han knuffade vidare bollen in i alla fall.
Ja, det första målet där var ju direkt svagt. Ja, då är det ju lätt att det blir lite gamnacka alltså. Och jag vet inte, men samtidigt känns det som att det är ingen som vill ha den där fjärde platsen just nu. Alla lämnar över till varann.
Sen är det väl lite det också med Tottenham. Alltså, återigen, det har vi ju pratat massvis om att ytterbackarna eller ytterbacksuppsättningen är ju inte tillräckligt bra, särskilt inte på högerkanten. Nu var ju Emerson Royal var ju fullständigt bedrövlig mot Southampton och fick inleda på bänken mot Wolves för Matt Doherty, som ju inte imponerade så jättemycket mer, alltså en aning mer kanske, men inte mycket mer. Han bidrar ju inte med så där jättemycket offensivt och så, vilket är märkligt om man tänker på när han hade sin liksom succéartade säsong i just Wolves som just wingback. Att han inte alls kan komma upp till det är ju ganska häpnadsväckande, till och med och se till att man tyckte att den värvningen var ganska bra när den gjordes, men har inte fallit väl ut alls. Och det är ju någonting de lider av otroligt mycket. Lite ironiskt då kanske att Kieran Trippier smällde in en frispark då i Newcastle och har ju faktiskt varit alltså Newcastles bästa spelare de senaste veckorna och sedan han anlände, för att det har ju hänt en del så att säga med Tottenhams trupp de senaste åren. De har ju gått från att ha ändå alltså bra ytterbacksuppsättningar. Det är väl klart att Rose och Trippier kanske inte var den liksom, den sågs väl inte som den absolut bästa högerbacksuppsättningen, men det har ju funnits en del, alltså Kai Walker inte minst och Trippier när det var de två ihop. Man är inte riktigt där just nu, utan det är...
Nej, och det är ju liksom, jag menar, Trippier, nu slår han in frispark för andra matchen i rad, vilket är anmärkningsvärt, men också Kyle Walker-Peters som ser jättefin ut i också en gammal Spurs ytterback som man har släppt vidare. Han hade ju gått rakt in i det här laget, om man säger så.
Man lider ju lite med Tottenham på att, jag är inne på det du säger Frida, att liksom Doherty kändes ju som en klockren värvning när den gjordes. Jag tyckte Emerson Royal kändes som en klockren värvning när den gjordes. Men att det av olika anledningar inte prickar. Det är väldigt lätt att säga, det satt man ju under vinterfönstret och sa också, de behöver värva en ny höger ytterback. Men det har de gjort i två raka fönster. De har verkligen sett till att försöka åtgärda den positionen, men av någon anledning misslyckats med spelare som vi alla utifrån ändå känt att ja, men det här är väl en bra lösning. Så det är väldigt konstigt att de inte har fått att stämma på den positionen, och frågan är ju hur många högerbackar måste de värva för att pricka rätt också. Eller ska man försöka bara ha tålamod med någon av dem man har tillgängligt och ge dem chansen att faktiskt spela sig upp och spela sig in i det här laget? Det är det som är frågan.
Nu ska jag ska bara poängtera att det kanske lät som att jag trodde att Danny Rose var högerback, men jag vet om att han är vänsterback, så att alla förstår det. Jag vet inte vad som finns i akademin, om det möjligtvis finns någon man kan, ja, alltså, precis som i Chelseas fall, som det känns som att de bara producerar ytterback efter ytterback. Jag vet inte hur situationen är i Tottenhams akademi. Jag kan försöka gräva i det, men just nu så ser det ju ganska hopplöst ut på den positionen, får man ändå säga.
Någon ung engelsman med ett Harry Potter-klingande namn borde väl finnas där, eller? Någon Oliver Skipp eller Harry Winks eller Harry Kane eller...
Ja. Ja. Det borde någon... de kunna trolla fram. vi Vi kan väl ta den utsträckta vägen till Newcastle då, som ju slår Aston Villa i helgen efter mål av just Kieran Trippier på frispark. Och nu börjar det ju kännas som att Newcastle har allt momentum i världen. Det är bra stämning på St. James's till och med. Det vet jag inte när det var senast. Det är många år sedan.
Alltså, de har alltså skaffat sig ett utrymme ner till nedflyttningsträcket nu. De har alltså 4 poänger till Norwich och en match till godo. Och det här var ett lag som vi kände, hur ska de klara sig ur den här bottenstriden?
Nej, jag tvivlade aldrig. Det kan inte säga.
Nej, men jag har ju dömt ut dem flera gånger under den här säsongen. Jag hade dem på nedflyttningsplats redan förra säsongen, tror jag. Och det är alltid kul att döma ut Newcastle, för att det är redan så dålig stämning där. Men nu är det väldigt bra stämning på St. James's, Frida. Hur ska vi tolka det?
Ja, nej, men vi ska väl tolka det som att de blir kvar, va? Tror inte det, med tanke på hur det ser ut nu.
Nu börjar det kännas så faktiskt.
Ja, och alltså, som sagt, det mest oroväckande för Newcastles del var ju att Kieran Trippier tvingades gå av och att han dessutom lämnade arenan med kryckor. De är ju lite oroliga, för han fick väl en stämpling och är ju lite oroliga över att han har brutit något ben. Han ska väl röntgas idag. Det vore ju såklart ett jättetapp för dem, för att som sagt, han har ju varit absolut fantastisk sen han kom in och har haft otroligt stor del i att de ändå har lyckats plocka de här poängen, inte minst då genom att han har gjort 2 frisparkar i rad, eller frisparksmål i rad. Bara en sån sak hjälper ju dem väldigt mycket, för att målproduktionen har ju inte alltid funnits där. Glädjebesked, alltså rent svenskmässigt, var väl att det var Emil Kraft som kom in för honom. Så att, ja, skönt för honom att få lite speltid nu när han har åkt ner i hierarkin ännu mer.
Då håller vi tummarna för ett benbrott, tänker jag.
Inte för Newcastle skull kanske heller, eller inte för någon skull, då du inte hålla tummarna.
Nej,
för det.
Nej, inte när han har varit så bra. Jag tycker att det känns lite hårt. Och han har inte sparkat några katter och sånt heller.
Däremot om han varit dålig.
men vill också lyfta Dan Burns, som var väldigt bra i den här matchen. Och det känns som att den där bedrövligt svajiga backlinjen har fått in en man har ju kanske aldrig sett Dan Burns som en försvarsgeneral, men det känns man har tagit den rollen här, och
jag har alltid sett en helt Dan annan Burns som en försvarsgeneral struktur.
Har du det? Har du verkligen det?
Är det någon spelare jag har försvarat mer än Dan Burns genom de här åren?
Nej, alltså jag är otroligt mycket i Dan Burns-båten, det ska ni veta.
Jag gillar honom som vänsterback mest. Det känns så bara, det känns rätt. Alltså, i mitten där har man ju ändå haft liksom Dank och så vidare, eller där i, vad heter det, Brighton, så att man har inte sett honom som den. Ja, Webster, ja, i mitten, så att. Men det är ju kul att se att Dan Burn kan liksom lyfta nu när han får vara ledaren i ett försvar på så här vis.
Mm. Precis, och nej, men det är en helt annan stabilitet där nu, och också lite liksom som jag har tänkt på. Mycket av Newcastles försvarsspel har ju varit att bara det är mycket sista minuten tacklingar och sen skicka iväg bollen så långt man kan. Det känns som att man faktiskt kan försvara och vinna bollen och behålla den, och organisationen, och det är väl såklart Eddie Howes förtjänst mycket också, att han har lyckats sätta sin prägel nu på det här laget, att det är inte samma avstånd mellan backlinjen och anfallet som det var tidigare, när det var liksom, ja, det fick vara chansbollar om någon skulle slå den ur ett pressat läge. Nu finns det alternativ, så att det ser betydligt mycket bättre ut. Och jag menar, Aston Villa är ju dessutom ett lag i ganska bra form. Det är en ganska rejäl skalp, skulle jag vilja säga, som Newcastle tar här.
Stevie G var ju inte jättenöjd efteråt. Han kastade hela laget under bussen, låter kanske hårt att säga, men han tyckte ju inte direkt att det var en bra prestation av någon, och att det väl var kanske den sämsta prestationen då sen han klev in i klubben. Grejen med Aston Villa är väl att nu, med tanke på vilket lag de har fått ihop och sådär, så höjer man ju förväntningarna något oerhört. Så att jag tror inte att Gerard har råd att, ja alltså de har inte råd att se ut så här särskilt många fler matcher under säsongen, särskilt inte mot sådana lag som de väl egentligen borde slå som Newcastle i det här fallet. Utan nu börjar verkligen förväntningarna öka, eller trycket öka på att de ändå ska kunna ta sig upp på över halvan av tabellen och stabilisera sig där. Och han har ju definitivt material nog till att göra det.
Alltså, ja. 10 poäng upp till Wolves just nu, 6 poäng ner till Newcastle. Alltså bara rent matematiskt i tabellen, det är ju för dåligt för en klubb med den truppen som Aston Villa har. Måste vara att många av de resultaten som satt dem där kom innan Gerard klev in, och innan de gjorde det galna vinterfönster som de gjorde. Så det är ju helt sant att de måste ju börja göra resultat nu också efter alla de här värvningarna.
Jag tänkte skulle ta oss till Goodison Park, där Everton under Lampard då tog sin första ligaseger. 3-0 mot Leeds, superstabilt. Coleman i målprotokollet, vilket alltid på något sätt värmer när den här typen av trotjänare verkligen under många år hopplöst underskattade Coleman. Ta en plats i det här laget och få göra det viktiga, viktiga första målet. Men Leeds fortfarande med lite frågetecken runt sig.
Ja, det får man ju lugnt säga. Får väl inleda med att säga att precis som du säger där med James Coleman, så kändes det ju lite 2013 när man fick se honom inleda målskyttet på det sättet och dyka upp som han gjorde där vid målsituationen också. Och det är ju faktiskt andra gången den här säsongen som Everton har gjort mål första kvarten, vilket säger en del om deras säsong, men också att detta var deras bästa insats på väldigt länge. Rodrigo träffade väl ribban två gånger där under första halvleken för Leeds, men i övrigt så blev de väldigt, väldigt hårt straffade här. Och ja, alltså Everton spelade med mer intensitet, mer energi, de pressade högt. Och mot ett lag som Leeds så funkar ju det. Det kan ju vara riskabelt mot lite bättre motstånd. Den stora stjärnan var väl ändå Van de Beek, som placerade sig bredvid Alan i en sorts nummer 6-roll. Och han hade ju en strålande match. Var inblandad i en massa situationer och känns ju som att han kan bli väldigt viktig för dem, eller att han framförallt kan bli en väldigt bra januarivärvning för dem. Så att Lampard har verkligen pumpat gott mod i Everton, och det var väl det de hade hoppats också när han kom dit. Men för Leeds är det ju inte lika kul. Det var väl framförallt överraskande att Bielsa bestämde sig för att plocka av Rafinha där till andra halvleken. Det är inte ofta vi ser det hända, och det är väl frågan om det kanske var rätt beslut att göra det.
Nästan som man undrar om han ville, alltså insåg att loppet var kört vid 2-0 och ville vila honom.
Nej, ja kanske taktiskt. Ja, när man säger taktiskt beslut, alltså jag uppfattar ju det mer som att det är taktiskt rent spelmässigt. Mm. Men och Rafinha har ju inte varit, han har inte sett ut som sig själv riktigt de senaste matcherna, men jag tyckte väl ändå att det kanske var lite hårt ändå att plocka. Och det var ju inte, ja, nej, jag tycker inte, jag tyckte det var konstigt faktiskt. Han är ändå, när han är på sin topp så är han ju ändå deras bästa spelare överlägset. Så att jag tyckte det var lite märkligt beslut, även om jag kan förstå det här i att Rafinha inte har varit på sin topp de senaste veckorna.
Mm. Vad intressant också tyckte jag. Michael Keane sa efter matchen att Lampard har gett oss större frihet att spela. Och det är generellt känslan de flesta lag har haft efter att de har haft Benitez som tränare.
Det kanske är bra att ha han som tränare ett tag. Och sen så liksom vem som ändå kommer in som är lite mer så där frisläppt eller vad man säger, då blir det bra liksom.
Ja, men får en falsk bild av vad frihet ska vara liksom, baserat på hur frihetsberövade de har varit innan.
Ja, men det finns ju ingen som kan kväva kreativitet som Rafa Benitez ändå, när det går lite emot också. Han gärna vill att du bara ska stå på en och samma grästuva och göra exakt en sak under både träning och match. Meddelat genom en lapp i ryggsäcken på vägen hem från träning. Ingen ögonkontakt någonsin. Ja, så kan det vara. Nej, men det är klart att det blir en bjärt kontrast mot Lampard, som ju såklart inte har Benitez liksom kyliga taktiska kanske millimeterinställning till fotboll, utan som är mycket mer profilen, mycket mer känslor, man management och sådär. Och det kan nog vara, det kan nog ge en bounce och kan lyfta ett omklädningsrum, det tror jag. Burnley var vi inne på, vi nämnde om, de kryssade mot Manchester United efter ett sent kvitteringsmål då i veckan. Nu tog de sig an Liverpool på ett, jag vet inte vad det var för väder egentligen, men det såg ut som rena apokalypsen. Det var ju humor där när hörnflaggan var så böjd att Alexander Arnold inte kom åt att slå hörnan. Han fick liksom stå böja tillbaks.
Det är precis så där det ska vara på turfmål. Det är exakt så där det ska vara på turfmål.
Ja, det är så fruktansvärt ut verkligen. Det såg så jävla kallt och blött och vidrigt ut. Och det blev väl verkligen en fotbollsmatch därefter.
Ja, vad säger du som Liverpool supporter? För det var ju, man kan inte vara helt, alltså Jürgen Klopp var ju väldigt nöjd med att de...
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Lyckades ta hem de här tre poängen i den här typen av match.
Absolut.
Men det fanns väl inte så mycket mer att lära sig över än så, eller?
Jag tyckte det fanns en del. Jag tyckte, alltså Burnley skapade lite grann i första, men det har blivit väldigt uppenbart där. Det blev liksom som en illusion av att Burnley skapade mycket mer än vad de egentligen gjorde. Nästan allt utom två anfall de har, tror jag, är egentligen offside. Men det är väldigt sena vinkningar, och i vissa fall så blev det inte ens avblåst, utan det blev bara fördel Liverpool, för att det blev inte liksom någon målet av det ändå. Så att Burnley har faktiskt inte så många målchanser som det ser ut, och som vissa har liksom skrivit och sagt i olika sammanhang också. Jag tror att de har två eller kanske tre. Ett par bra målchanser har de, men inte så mycket mer. Liverpool skapar ju å andra sidan inte speciellt mycket heller. Men andra halvlek så har ju Liverpool full kontroll på händelserna, efter att Thiago kom in istället för Henderson. Då blev det liksom en helt annan bolltrygghet på mittfältet, och då känns det som ett ganska... Det kändes inte så speciellt nervöst i andra halvlek, även att det bara var 1-0, om jag ska vara riktigt ärlig.
Ja, för jag såg ju inte den här matchen, för att jag var på Tottenham Stadium, så jag bara sett highlights. Men just Henderson, blir det mer och mer påtagligt att tiden håller på att rinna ifrån honom?
Ja, alltså det är väl förklaringen som ligger närmast i hands, med tanke på att han är 32 liksom, att men han är ju uppenbarligen i sin sämsta form som han har varit på ganska många säsonger. Den där trygga liksom mentometern som man brukar vara. Det är ju tidigare säsonger har ju varit Henderson man har slängt in för att stabilisera, se till att bara dominera en match, inte spela så krångligt, passa höger vänster, aldrig tappa boll, aldrig missa en brytning, aldrig liksom stå felplacerad. Nu är det ju snarare Henderson som slår bort de flesta bollarna och skapar de här omställningarna för Burnley. Och så det är ju uppenbart att han inte... Sen tror jag att just i den här matchen, i de här förhållandena, jag vet att Klopp har varit inne på det tidigare också, Burnley spelar ganska hårt, och det är ganska mycket, det är mycket kamp, och han är nog lite... jag tror att hade det varit ett annat motstånd och andra förutsättningar, så tror jag inte att Henderson hade startat. Då hade det nog varit Thiago och kanske Harvey Elliott på mitten från start. Nu blir det Naby Keita och Henderson. Lite mer fysik, lite mer duellspel. Men känslan är också att Henderson mer kommer hamna längre ifrån startelvan. Han är ju inte given längre. Jag tror i den här formen är det ju ingen som hade tagit ut honom i sin startelva, tror jag, före till exempel Thiago. Men känslan är också att Milners kontrakt går ut, Henderson kommer väl vara kvar i någon slags Milner-roll som en spelare man slänger in, eller
som translator.
Ja, kanske som översättare. När det kommer sydamerikaner som inte kan engelska. Nej, men en pålitlig, en viktig figur i omklädningsrummet, en spelare med mängder av rutin som kan spela på flera olika positioner och så vidare. Men jag tror att vi har sett Jordan Hendersons dagar som en självskriven mittfältare i Liverpools startelva. De tror jag är förbi faktiskt.
Han lär väl inte starta på onsdag där mot Inter, eller?
Tror inte han startar mot Inter.
Det känns som att det kanske var en av dem som roterades in också, med tanke på att den matchen stundar.
Ja. Så är det nog. Men det är också så. Fabinho med sitt femte mål då på kort tid. Han har ju gjort 5 mål under 2022. Jag har aldrig sett någon göra ett mer Burnley-mål mot Burnley än just det. Hörna, det var blåsigt, tilltrasslad situation, avslut, retur i mål. Verkligen så att trycka in bollen.
Men det är väl så du vill ha dina Liverpool-mål egentligen, eller hur?
Ja, herregud. Framförallt i en sån här match.
Det ska ju inte bli annat än 1-0. Det ska ju inte göra fler mål.
Nej, det ska ju göra så otroligt lite mål i såna här matcher. Ja. Jag menar, det var sidledsregn och Fabinho gör ju en otroligt fin säsong. Han är ju kanske den tillsammans med Alexander Arnold som är svårast att ersätta i det här laget, som lämnar ett störst hål efter sig. För att det finns uppbackning på mittbacken, vi ser att det finns alternativ i anfallet, men just den här defensiva mittfältsrollen i tillägg då till högerbacken, det är där det finns inte lika mycket alternativ.
Ja, jag var ju på Anfield i ett match mot Leicester då, och tyckte det var lite häftigt ändå att se Salah komma in i andra halvleken, och direkt när han kom in, alltså hur han bara slår på direkt, och det var ju bara otur, men Schmeichel var ju väldigt bra i den matchen, så att det var ju därför inte han hamnade i målprotokollet. Men trots att de ändå har alltså en del alternativ på de positionerna, så är det ändå påtagligt alltså vilken skillnad Salah gör
på
hela det laget.
Det är klart att det är ingen som håller Salahs kvalitet där fram. Det är ju helt uppenbart. Jag menar, den bollen som han knorrar i kryssribban där mot Leicester, den förtjänade ju ett bättre öde. Det var ett fantastiskt tillslag.
Och Van Dijk har ju varit väldigt bra också, ja, tycker jag i alla fall, senaste tiden.
Och det var ju Klopp inne på också, att Van Dijk är ju tillbaks i sin bästa form. Och det går ju inte att säga något annat än att det är så, för nu är han ju där igen, att han sätter ju liksom inte en enda fot fel mot Burnley eller mot Leicester, vinner alla sina dueller, slår de där crossbollarna på 50 meter ut på Salah eller på Alexander Arnold eller vem det nu är som står där ute med akkuratess, och det lyfter ju också Liverpools spel enormt mycket.
Åh nej, nu fick jag en sån här notification att Kieran Trippier suffers break in foot. Defender will undergo surgery.
Ah, fy fan. Tråkigt.
Jag tycker synd om honom faktiskt.
Ja, det är synd om honom och synd om Newcastle. Det där kan ju verkligen sänka den där goda stämningen de äntligen har.
Men Emil Kraft däremot.
Ja, han har lite.
Nu är det dags. Nu är det dags. Nu räcker det inte med att det är kul att han får lite speltid. Nu måste han börja leverera också.
Ja, det är faktiskt bra för Sveriges playoff det här. För att det är ganska många i den svenska backlinjen som inte får speltid sådär särskilt regelbundet. Så att vi kan behöva någon spelare som kommer i form i alla fall till det VM-playoffet.
Ja, precis. Vi får säga något om mot Weghorst också, som också gick ut skadad i matchen mot Liverpool, när vi ändå är inne på den. Det är också ett enormt avbräck om han skulle försvinna, för att Han har ju också varit väldigt, väldigt fin de få matcherna han har spelat.
Verkligen. Det är ju Chris Wood 2.0 för halva priset.
Ja, men så
en bättre Chris Wood för halva priset. En yngre Chris Wood och en mer mångsidig Chris Wood som... Ja, nederländsk Chris Wood dessutom. Men alltså, han gör det ju, jag tyckte han gör det ganska bra här också första halvlek, även om Burnley kanske inte skapar några superfarliga målchanser, någon megapress. Och Patrik Syk satt lugnt hemma i soffan, så tyckte ändå Vegors ändå liksom tog kampen ganska bra. Man märker ju hur nyttig han är för dem. Det skulle ju
verkligen
vara rakt avförödande om han skulle bli borta längre tid efter att han har gått avskadad här nu.
Jag får förtydliga det. Första halvlek tyckte satt jag absolut inte lugn.
Du lät som att du var väldigt
då såg det inte bra ut. Då hade Burnley alldeles för mycket boll.
Du låter som Hasse Backe nu, att du är lugn.
Ja, andra halvlek däremot var jag lugn.
Ja, men det var ju du som sa det där att ja, men det där är ju offside. Det är då så att ifall det bara att han har skett och vinkar är lugnt, ingen fara. Nej, men som sagt, oavsett Weghorst, jag får hoppas att det inte är lika illa med honom som det är nu bevisligen med Trippier.
Nej, verkligen, det hade ju varit förödande. Burnley som ju ser, nu har de visserligen några matcher upp då, två matcher, hängmatch på Watford som också ser bedrövliga ut, och tre matcher upp på Norwich. Men sen är det ju Newcastle, Everton, Leeds, Brentford där framför som har ganska många poäng. Och vi börjar väl se en botten trea som snart kommer vara lite avhängd här, tror jag.
Alltså det är inget roligt schema Burnley har heller. Alltså Brighton borta, Spurs hemma, Crystal Palace borta som har sett fina ut, Leicester, Chelsea. Det ser inte jättebra ut för dem, det kan man lugnt konstatera. De hade behövt tre poängaren där mot Watford, det är ju inget att snacka om.
Ja, verkligen. Ja, det var ju en superviktig match för båda. Norwich just nu då på 18:e plats, fick stryk mot Manchester City i helgen, 4-0. Hattrick på Sterling. Ja, som ju faktiskt lite i smyg har växlat upp en riktigt fin form här under vintern.
Ja, måste dock vara lite glädjedöda och säga att det var touch vid det första målet. Jag vet inte om var det Aarons var närmast där. Det var ju en otrolig båge på det avslutet. Men det ser ut som att kollar man riktigt, riktigt noga så tror jag att det är en liten touch.
Liten touch är det väl. Men det kan vi strunta i.
Precis.
Det var en fin match ändå utav Sterling.
Ja, han gjorde en jättebra match. Tyckte Zinchenko, Gundogan var också väldigt bra. Alltså just själva tajmingen i allt de gör, alla deras löpningar, rörelsen på hela den vänsterkanten. Det var så svårt för Norwich att försvara sig emot. Och det är ganska häftigt det här också, som just i Sterling-fallet, att se alltså någon som har varit så där på randen till att lämna klubben för att han inte får någon speltid. Och nu är han tillbaka där han var för det var några säsonger sedan när han var på sin absoluta höjd i City. Där är han nu. Och det är kul för honom. Mindre roligt för Norwich givetvis, som fick smaka på den sedvanliga City-medicinen. Men det är ju så här det ser ut när allting klickar för dem och när de får till just den här enorma rörelsen som de har tillgång till eller som de vet att de kan få till. Alltså då är de ju i stort sett omöjliga att stoppa, i alla fall för ett lag som Norwich.
Mm. Och då har de ändå två offside-mål i nät inom loppet av typ 5 minuter i början också, så att det känns som att 4-0 nästan blir någon sorts underkant. Att är det, de är ruskigt, ruskigt bra just nu.
Ja. Det är inte, det går inte att förneka. Leicester West Ham, Leicester som har haft en ganska kämpig vecka, inte minst då sen den blytunga förlusten mot Nottingham förra helgen då. Ärkerivalen eller lokalrivalen, och det tog mycket mycket hårt. Gjorde en okej match mot Liverpool även om det blev förlust där. Och sen iväg då till, eller inte iväg utan hemma mot West Ham. En prestigeladdad match känns det ändå som, mellan två lag som konkurrerar om att vara best of the rest på något sätt. Även om Leicester ligger långt efter just den här säsongen, så har vi de förhoppningarna och förväntningarna på Leicester att de ska vara med ungefär så som West Ham är den här säsongen.
Ja, Kurt Zuma pallade ju inte trycket redan under uppvärmningen. Han fick ju kasta in handduken direkt. Ja, han kände vilken match det var.
Precis, det har sagts mycket om Kurt Zuma senaste veckan. Det hände ju efter vi spelade in senast, så vi har inte sagt någonting här. Men ni har ju hört det mesta vid det här laget om hans omhändertagna katter. Och den här videon som spred, så jag skulle bli förvånad om Kurt Zuma skakade av sig det här så som det kändes när han gick ut och spelade samma dag som det hade hänt. Det var ju ett märkligt beslut och ett oerhört kritiserat beslut från West Ham och David Moyes. Nu klev han själv av här, påstod sig må dåligt, men det är klart att han är oerhört påverkad av all kritik som han helt rättvist har fått ta emot den här senaste veckan.
Ja, och det kan man ju diskutera också i... Ja, det är ju ganska tydligt att vissa tycker att han aldrig ska få spela en match igen, i alla fall inte i England. Medan andra då tycker att det kanske har blivit lite överdrivet, eller att debatten har gått lite, att det har gått lite för långt helt enkelt. Och det är ju frågan var man landar. David Moyes tycker ju att han har bett om ursäkt för det här, hans katter är omhändertagna. Varför ska inte han få fortsätta spela fotboll om han är ångerfull? Varför ska han inte bli förlåten? Och ja, i och för sig, alltså, jag är en jättestor kattälskare, mitt absoluta favoritdjur, och kunde se det där klippet en gång, absolut inte två gånger. Och det vidrigaste är ju att eftersom att hans bror publicerar detta på sociala medier, så indikerar ju det att de tycker att det här är ett fullständigt normalt beteende, vilket gör en rädd, för då tänker man, ja, vad tycker de är ett fullständigt normalt beteende i övrigt i så fall? Men med det sagt så landar man väl ändå lite i den här, alltså, moraliska debatten, att vi lever i ett samhälle där man ska få en andra chans. Förtjänar inte han då en andra chans? Jag vet inte, jag bara lyfter själva frågan. Jag tycker att det är en svår situation. Det är inte alls lika självklart som när en annan människa skadar en annan människa.
Nej, för mig tycker inte jag att det här är alls lika krångligt som när det kommer till med Mason Greenwood till exempel, och den typen utav brottshandlingar som är otroligt mycket. Det Kurt Zuma gör mot sin katt är fruktansvärt, och det vittnar ju om en empatibrist som är ganska obehaglig. Framförallt med tanke på att det är barn i närheten och så vidare. Sen tycker inte jag att det är någonting som gör att man ska riva kontraktet och att han aldrig mer ska få spela fotboll. Det måste vara någonting som går går att komma tillbaks ifrån. Men han kommer få leva med konsekvenserna av det. Han kommer få leva med att bli bli förknippad med den här videon, att bli förknippad med den här gärningen. För den har han ju helt och hållet satt sig i själv. När det däremot kommer till exempel Mason Greenwood, där pratar vi liksom om fängelsestraff i ganska många år i värsta fall. Vi pratar om helt andra saker, tycker jag. Det går inte riktigt att jämföra.
Och det bästa är ju ändå att sponsorerna, tycker jag, att de har backat och bestämt sig för att inte sponsra honom. Jag tycker det är ett bra straff, för att det är väl därför som många har varit så upprörda på West Ham över att han ens startade den matchen förra veckan när allting uppdagades. Just att av PR-mässiga skäl så hade det varit bättre för West Ham att inte låta honom spela.
Och så precis. De borde helt och hållet bara hållit honom borta från allt vad tv-kameror och läktare och så vidare att göra i några veckor. Han får komma tillbaks, han får leva med att det kommer ropas saker från läktarna, att han kommer få utstå en del saker i sociala medier. Nu händer en jävla massa saker i sociala medier som man verkligen inte ska behöva utstå, men här är det på många sätt självpåkallat. Och sen får man ta det därifrån, med tiden så kommer det ebba ut och man får försöka göra avbön och på andra sätt visa att, att man kan förändras och förbättras som människa.
Och det är det viktigaste.
Jag håller helt med er.
Vi vill inte att detta ska återupprepas i framtiden. Alltså det måste ju vara målet i allt det här, kan jag tycka.
Ja, verkligen.
Det viktigaste här är att det ska visa att liksom samhället, också fotbollsvärlden, visar att det är inte okej att behandla ett djur på det sättet som han gör, punkt. Och sen är det så de som jämför med, precis som ni var inne på, de som jämför med andra former av våldsbrott. Det finns en jätteproblematik i att vi har till exempel en spelare som Cristiano Ronaldo som spelar fotboll i United. Mm. Till exempel.
Absolut. Och
det är ett annat problemområde. Om man bara tar på just att Kurt Zuma sparkar sin katt, ska han spela fotboll eller inte? Just nu, nej. Ska han ha sina sponsorer kvar? Nej. Men ska han vara välkommen tillbaka förr eller senare? Ja, det tycker jag ändå att han ska vara. Men det är inte jämförbart med liksom många andra problematiska situationer som vi har liksom, som diskuteras väldigt ofta, tycker jag. Men i det här sammanhanget tycker jag att, vet du, samhället har reagerat rätt på det vidriga som man gör mot sina katter, som tur var nu inte är hans katter någon mer, och förhoppningsvis kommer han aldrig ha några katter igen som kallas hans katter.
2-2 slutade matchen i alla fall, utan Kurt Zuma.
Ja, just det, var där vi var från början.
Leicester släpper återigen in mål på första situationer. De har släppt in 14 mål nu på första situationer. Och det är exklusive straffar. Jag tror att det är 11 mål på hörnor. Det säger ju sig självt att det är ett problemområde alltså, för dem. Och jag tror vi sa det redan i höstas. Kommer ihåg, jag frågade Old Brighton om det efter förlusten mot Arsenal, där de också släppte in ett hörnmål. Och då tyckte inte han, eller han såg inte det som ett långsiktigt problem. Men det har det ju uppenbarligen varit för dem. Inte minst i den här matchen.
Det går inte att ha framgångsrika säsonger med den typen av försvarsspel på fasta situationer, framförallt inte i Premier League, där så mycket av förberedelserna hos många lag går ut på att förbereda just offensiva fasta situationer, och det görs väldigt mycket mål, och det är bara att titta på de två lagen i topp, Manchester City och Liverpool. De är ju de också två bästa lagen på offensiva fasta situationer. Så att det är en enormt viktig del av spelet som man inte kan hantera så som Leicester gör. Och bara det faktumet att de inte har en dedikerad coach för defensiva fasta som de flesta lag har. Det är en kritik som de kan behöva ta till sig.
De får låna in Austin McPhee. Han har ju ändå gjort en del underverk i Aston Villa.
Ja, men absolut. Men det är klart att det finns duktiga coacher till det här. Men av någon anledning så har Brendan Rodgers valt att inte ha någon i sin stab, utan ska lösa det själv. Men det har väl aldrig varit hans styrka, kan jag känna.
Och det verkar ju faktiskt som att det börjar muttras lite i omklädningsrummet. Jag tror faktiskt det var framförallt efter förlusten mot Nottingham Forest, när en del spelare inte var helt nöjda med Rodgers enorma sågning på presskonferensen.
Ja, jävlar vad han...
Ja, där han tyckte att hela truppen skulle ske en utrensning i truppen behövdes, sa han. Ja, och det ska inte ha gått särskilt väl hem i omklädningsrummet, av förklarliga skäl, kan man ändå förstå.
Nej, skulle kanske inte säga direkt efter ett fönster har stängt heller. Nu behöver vi en utrensning. Har sätter en bra stämning i truppen inför resten av våren.
Så det kan ju vara så att Rodgers, jag tycker fortfarande, oavsett hur det här slutar under våren, så tycker jag fortfarande att Rodgers är en väldigt bra fotbollstränare. Men det är frågan hur länge han blir kvar i Leicester. Jag tror att det mycket väl kan ske en förändring i sommar faktiskt. Om det fortsätter.
Är han fortfarande ett namn som skulle vara aktuellt för en större klubb i Premier League, tycker ni?
Jag tror inte det. Det är det som är intressant med Man United-fallet. Jag tror inte att han är en kandidat där längre. Nu verkar det som att Pochettino ligger närmast till att få det jobbet. Men jag tror han är ute ur diskussionerna där i alla fall. Men att han var det då i höstas.
Jag hade tyckt det varit intressant att se Brendan Rodgers utanför Premier League. Han har ju visserligen varit typ i Skottland, men jag hade velat se honom i en annan fotbollsmiljö, en annan fotbollskultur. För att han har tagit enormt mycket intryck av många tränare runt om i Europa. Han har en väldigt tydlig och, tror jag, bra syn på hur fotboll ska spelas, och en filosofi som jag tror är väldigt gångbar i många länder. Men och dessutom pratar han ju flytande spanska och så vidare, har han ju varit noga med att påpeka vid olika tillfällen.
Så de, älskar verkligen engelska, eller han är inte engelsman, men britter överlag älskar ju verkligen att kunna säga att de kan ett tredje språk, för att det är så ovanligt att det är så.
Ja, precis. Nej, men han var väl, ingick väl i Mourinhos stab i var det i Chelsea eller i Real Madrid? Vid något tillfälle, och har varit runt väldigt mycket också. Var han väl någon slags praktikant hos i det spanska landslaget under, vad hette han, gamle gubben där, när de var som bäst på
Vicente del Bosque.
Del Bosque, ja, precis.
Jag tror han Daily Mail hade en intervju med Del Bosque häromdagen, om någon konstig anledning. Jag vet inte.
Vad trevligt.
Ja, sådär lite, dök bara upp från ingenstans. Det är alltid skoj.
Det piggar upp ändå, måste jag säga, och höra. Jag måste hitta den. Ja. Men en spontan tanke på, om man tar Spanien, Atletico Madrid.
Ja, faktiskt. Det blir jag lite
exalterad. Det hade varit jättespännande.
Ja, nu med mitt hjärta.
Det hade varit jättespännande.
Mitt hjärta började dunka lite grann. Alltså sådär, av spänning.
Det... Ja, de måste ju flytta på Cholo nu, det håller ju inte någon mer.
Nej, precis.
Och få in då Brendan Rodgers med lite mer progressiv idé av fotboll. Det kanske
jag tror att du har satt huvudet på spiken där, direkt.
Det är inte ofta.
Ja, det kan diskuteras. Men det är säkert ett rykte som kommer att dyka upp, tror inte det?
Borde ju göra det i alla fall, om de nu skulle gå på det spåret. Om nu Cholo skulle lämna. Vilket jag tycker att de borde fundera på att göra, för jag tycker inte det Atletico gör för tillfället är bra nog, även om det var 3 poäng i helgen trots fullkomligt kaos i den matchen mot Getafe. Mario Hermoso avgjorde på en cykelspark, bara en sån sak.
Men vad skönt, då har vi skaffat ett nytt jobb åt Rodgers nu när vi redan har sparkat honom från Leicester i somras. Det är skönt, det känns bra.
Om man nu håller till sommaren, det vill säga, det får vi väl se om det fortsätter så här med resultaten.
Ja, det tror jag nog. Det ska nog mycket till för att de ska göra en förändring mitt under säsong, det tror jag. I alla fall.
Ja, verkligen. Vi ska säga någonting om Brighton också, som vann en fotbollsmatch. Har ni hört?
Men, varför var jag här? Vad är denna sarkasm?
De spelar ju alltid oavgjort. Men nu har de faktiskt, de vinner ibland, det händer. Nu var det Watford 2-0. Mopés mål. Hur ren är den träffen, skulle ni säga?
Jag skulle säga att det är en felträff som blir jätterätt.
Jag skulle också säga att det ser ju ut som en felträff.
Ja, men det är ett väldigt fint.
Neil Mopeiskt.
Ja, det är väldigt fint avslut i alla fall. Han gör ju bara spektakulära mål. Det är ju så. Ja. Alltså, han är ju inte den som, han gör ju aldrig fula mål egentligen, utan det är alltid någonting speciellt med dem. Men jag tyckte lite synd om honom, eller jag känner särskilt, vi har ju varit på honom ganska mycket genom åren nu, får man ju säga. Men han sa ju i sin postmatch intervju där att liksom förra matchen så var jag ju sämst på plan, så att det kändes jättebra att få ha en bra match. Och då tyckte jag nästan lite, alltså jag kände lite sympati för stackars Mopé, som säkert känner av det här, att när han köptes in till Brighton så var det ju för att han skulle vara liksom deras målgörare, och han är ju inte riktigt den typen av spelare, utan har, ja men han har sina kvaliteter, men han är ju som sagt den här spelaren som mer gör de här spektakulära målen lite då och då, än att han är någon som man ska förlita sig på. Och därför så tyckte jag ändå att det var skönt för honom att han fick göra en bra match, eftersom att han då tyckte att han var så bedrövlig i förra.
Ändå gjort 8 mål den här säsongen. Det är väl hans bästa säsong i Premier League, eller?
Han måste väl ha gjort fler än 8 år, eller?
Jag vet inte riktigt hur det såg ut för...
Han gjorde 10 första 10 första. Och sen 8 i fjol, 8 nu.
Men det går han nog om. Alltså han kommer nu göra fler än 10.
Det borde han göra.
Han borde göra sin bästa säsong nu ändå, trots att han har missat ganska många öppna lägen också i den här säsongen. Han borde gjort fler, så kan vi väl säga.
Ja, precis. Borde väl säga det, eller nämna det också, att det här var väl lite så här kungen och prinsen av Swedish football ändå. Med tanke på att det var Graham, eller Roy Hodgson mot Graham Potter.
Ja, just det.
Potter var ju till och med klädd i kostym för dagen. Och det ska enbart ha berott på att han ville visa respekt mot Hodgson. Vilket jag tyckte var...
Och det gör en glad att höra.
Ja, det var ändå, det är ändå lite gulligt på något sätt.
Ja, men det är också två väldigt liksom sympatiska fotbollsmän. På något sätt. Det är två personer som går och ställer sig bakom liksom.
Men märks inte att de har bott i Sverige? Kan man inte, är de inte den perfekta blandningen av svenskt och engelskt? Alltså lite det här ödmjuka, lågmälda, men ändå liksom den engelska, ja men engelska, vad säger man, humorn och ja men just den här alltså fotbollsintelligensen och jag vet inte.
Är inte båda liksom på något sätt de positiva aspekterna av liksom den svenska bilden av engelska liksom fotbollsaktiva personligheter liksom in person på något sätt. Roy Hodgson som är arketypen för alla engelska tränare, den som har format hela den svenska fotbollen i grunden en gång i tiden när han var aktiv, och sen Potter som förnyade den svenska fotbollen en gång i tiden när han var i Östersund. Så att det finns ju jättemycket koppling, precis, och tacksamhet också till vad de har gjort.
Kungen och prinsen ju. Det är ju, har vi ju satt titlarna.
Jajamän. På tal om så måste vi ta oss till Abu Dhabi. Kungen och prinsen. För visst var det där det spelades klubblags-VM?
Det stämmer. Det var ju där. Chelsea var ändå nära på att åka på samma smäll som de gjorde när de var där senast i klubblags-VM. Det var ju trots allt då senast 2012 som ett europeiskt lag åkte ett klubblags-VM och inte fått med sig titeln världens bästa klubblag hem. Och det var ju när Chelsea var där senast och mötte Corinthians och förlorade. Och såklart när det blir 1-1 vid fulltid i den här finalen mot Palmeiras, så tänker man ju att kan det vara en favorit i repris på gång? Att ett brasilianskt lag igen ska vinna den här turneringen. Men det slutar ju med straff för Chelsea, Kai Havertz kliver fram av alla personer och skjuter titeln till Chelsea, och den betyder nog väldigt, väldigt mycket. Många kan ju se det här som en plojturnering, men bara att få den titeln, världens bästa klubblag, att lägga till den här trofén som de har saknat, som de inte har vunnit, till prisskåpet, det betyder nog jättemycket för självförtroendet nu i fortsättningen där under våren, tror jag, för hela gruppen faktiskt.
Det är många som rackar ner på den här turneringen och menar på att det är en låtsasturnering, att det är inget bra motstånd, bla bla bla. Det var någon som sa att de vaskar en ligacup för att ta den här, jag hade mycket hellre tagit en ligacupen. Men det här är ju den svåraste trofén att ta, eftersom du måste vinna Champions League för att ens ta dig dit. Och jag tror att det är en trofé som betyder jättemycket för många klubbar att ha den. Det är någon slags det är ju ett intyg på att man har varit dominant. Inte en massa, alltså för Real Madrid till exempel, som du prenumererade på den här titeln, vet jag att den har betytt ganska mycket. Och att det har varit en stor grej för Real Madrid med alla deras titlar, och de har vunnit allt hur många gånger som helst, att det här klubblags-VM har ändå betytt någonting när de har vunnit den.
Ja, absolut. Jag håller också med. Man vill ju kunna sjunga We Won It All. Och det har de gjort nu, så att, det går ju hur bra som helst. Tyckte dessutom att Aspilicuetas agerande, det var ju inte Kai Havertz som klev fram först i straffpunkten, utan Aspi klev ju fram och typ låtsades att han skulle lägga det. Så att Palmeiras försökte ju med alla sina små trick där för att försöka psyka honom, och sen i sista sekund så bara lägger han över bollen till Havertz. Så jag tyckte att det var lite bra taktik ändå. Han tog liksom den första smällen och så smällde Havertz in själva straffen. Även om, tyckte inte ni också att det var en ganska billig straff? Eller om det var en hård straff? Det är aldrig kul sådär när det blir hans på det sättet. Alltså, när det inte är riktigt meningen.
Nej, den var ju inte jättesolklar, kan man inte säga. Och det var ju såklart tungt för Palmeiras. Apropå det där med vad det betyder också, den här turneringen i Sydamerika, är ju det här nästan, det är den viktigaste matchen på året. Det är det största du kan spela, är den här matchen när du får ha vunnit Copa Libertadores, får åka till, ja, vart det nu är då turneringen spelas i år i Förenade Arabemiraten, och möta Champions League-vinnaren med chansen att titulera sig bäst i världen. Det betyder så enormt mycket för de klubbar som åker dit. Så att det är inte lätt att åka dit och vinna de matchen. Jag vet, jag hade äran att kommentera semifinalen. Skulle kommenterat finalen, men var sjuk, ska sägas. Tyvärr. Men i semifinalen också, när man mötte motstånd från Saudiarabien, Al-Hilal, jag var ju väldigt imponerad av dem också, som ställde upp med lite gamla Premier League-bekantningar som Matheus Pereira bland annat på plan. Så att det är bra motstånd man möter, man ska inte underskatta det. Och det är starkt av Chelsea att, även om de inte imponerar spelmässigt särskilt mycket, varken semifinal eller final, så tar de med sig titeln hem. Och det var det som var viktigt, och man är ju glad för kanske framförallt Aspilicuetas skull, som var med när de förlorade mot Corinthians senast, som var med om den, ja, inom citationstecken, skammen att inte ta hem turneringen. Alla räknar med att de ska ta, men att de också lyckas göra det nu och att han får lyfta den bucklan sen.
Detta kan ju förhoppningsvis också bli en litet uppsving för Romelu Lukaku, som ju ändå har fått göra mål här och nu kommer tillbaka till England med, förhoppningsvis för deras del, lite större självförtroende.
Vi har fått en massa frågor i vanlig ordning, bland annat en hel del från Arsenal-supporten. Vi har inte pratat någonting om Arsenal. De spelade ju en match förra veckan här, mitt i veckan. De hade ju ingen nu i helgen eftersom de skulle möta Chelsea, och de var iväg då på klubblags-VM. Men Jesper skriver bland annat: vet man varför det är en bias i omklädningsrummet eller i domarkåren, förlåt, gentemot Arsenal, eller är det ett mysterium? De är såklart Martinelli upprörda på det här röda kortet på Martinelli, som ju, jag tycker att det är korrekt. Det är ju två gula kort. Det spelar ingen roll att han har släppt fördel. Du kan ju ändå få ett gult kort efter situationen, efter en fördel given. Det är alltså, ju det... två gula kort.
Ja, alltså sett till regelboken så gör ju inte Michael Oliver något fel egentligen. Men det är väl... Alltså det folk menar är väl att han borde kanske ha lite bättre känsla för att Martinelli kanske inte är medveten om att det första skulle resultera i ett gult kort. Ja, alltså att det är där man kan landa i att det kanske, men å andra sidan, det är dumt om Martinelli såklart att göra två sådana grejer inom så kort tid. Jag såg att det är vissa som har jämfört situationen med Raul Jiménez situationen och John Moss, då när han också fick två gula kort inom loppet av typ en minut. Men det är inte riktigt samma sak, tycker jag ändå. För att det här är ju liksom en sekvens, och Jiménez var ju inte, det var ju inte en enda lång sekvens, utan det var ju mer att han visste ju om att han fick det första gula kortet. Och sen så reagerade han ju i efterhand liksom.
Ja, precis. Det är lite grann, alltså inte exakt samma heller, men jag minns den här Atleti-spelaren i Champions League mot Liverpool där, som vägrade gå till domaren för att få sitt gula kort. Och i då trotsen åkte på ett andra gult kort. Först fick han gult kort för en tackling, och sen blev han på dåligt humör, så vägrade han gå och ställa sig och ta emot utav domaren, och då fick han ett andra, så blev det rött till slut. Det var inte helt klockrent heller jämförelsen.
Det är för många röda kort till Arsenal i alla fall. Det kan man konstatera.
Ja, det kan vi konstatera. Det är ju glasklart att de tar lite för många röda kort. Det har ju blivit en ganska stor grej också. Att de lyckas ändå ta det hela tiden. Det är ganska fascinerande hur det går till. Att det är alltid någon som tar ett andra gult, oavsett vilken match det är just nu.
Hörde ni, nu har klockan verkligen sprungit ifrån oss här. Vi hade mycket att säga idag, uppenbarligen. Och dessutom trilskats med teknikstrul under hela inspelningen här. Om det klipps lite konstigt och att det är lite fram och tillbaka, så beror det på det. Jag ska göra mitt bästa för att klippa ihop det vi har här.
Ja, det kommer väl inte höras efter du har satt dina magiska fingrar på det här i redigeringsprogrammet.
Nej, om ni inte har upptäckt något så här långt in i podden att det låter lite rörigt vid något tillfälle, då har jag lyckats. Känslan här och nu att det kanske inte kommer bli 100%.
Jag vill bara säga det också, att när jag pratar i mun med folk så är inte det för att vara oartig och sådär, utan det är att det är ganska svårt när man sitter på distans och veta när alla andra ska prata. Och särskilt idag då när tekniken svajade rejält. Bara så att alla vet. Ja.
Och om jag låter krasslig så är jag krasslig. Så att då har vi alla en sort disclaimer till det här avsnittet vi har spelat in precis.
Ja, men det är bra. Alla brassklappar i världen. Vi hoppas vara tillbaka i lite starkare form nästa vecka. Vi har Champions League att se fram emot och sen såklart Premier League till helgen som kommer. Håll också utkik efter CD-podden. Jag vet att fönstret är stängt och så vidare, men det kommer komma nya grejer där, så håll ett litet öga på den feeden, så kan det nog dyka upp något roligt där också. Men härifrån så säger vi på återhörande.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.